Lyssna på den senaste Historia Nu special om karolinerna och det stora nordiska kriget.
En enväldig 15-åring på tronen.
En serie i 4 delar med Urban Lindstedt och historikern Olle Larsson.
Och de bara väntar ju på att tiden ska bli den rätta att göra upp med den svenska stormakten. Alltså här ligger Ryssland och lurar i vassen.
Du hör Historia Nu special på historia.nu eller där poddar finns.
Amerikanerna är ju inte med i kriget här inledningsvis. De kom ju in i ett senare skede i slutet av 41. Men de samarbetar ju med konvoj, så att säga neutralitetsvakt om man uttrycker sig så. Och kanadensarna finns också med här. Det gäller ju liksom att jobba tillsammans med flygstöd och med konvojer och fartyg för att lotsa de här konvojerna över de här farliga Atlanten. Och det fanns sådana här, om jag var för att säga det, sådana här black spots där man liksom inte hade något skydd. Och britterna var inledningsvis oerhört bekymrade över hur taffliga kanadensarna var i inledningen av, eller första hälften av kriget. För de hade inte samma förmåga, de hade inte samma flotta.
Militärhistoriepodden är podden om krig med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet, och Peter Bennesved, doktor i idéhistoria. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna MO-podden via vårt swishnummer 123 610 76 68. Märk betalningen med MH-podden.
Välkommen till Militärhistoriepodden. Jag heter Martin Hårdstedt.
Och jag heter Peter Bennesved.
Jag var under en period väldigt mycket på Åland och hade en god vän där som ofta gick ut och tog några öl faktiskt. Och jag kommer ihåg en natt efter midnatt så tittade han plötsligt på mig. Och så fixerade han mig. Och så sa han, das båt, sa han. Vadå, sa jag? Das båt, återupprepade han. Vad menar du nu då? Das båt. Du ser ut som kaptenen i das båt, sa han till mig. Och jag tänkte att det där skulle ju kunna på något sätt, jag kan inte ta ställning till det, men han tyckte tydligen det. Men das båt har väl för många, även för dig och mig, ju format vår syn på det som ju idag är ämnet för militärhistoria på, nämligen slaget om Atlanten, där ju ubåtskrigföringen står i centrum. Och som ju egentligen sträcker sig över hela andra världskriget. Och där man skulle kunna tillägga då att ofta är det ju så att det är Churchill som pekar ut att nu när slaget om Storbritannien är över, nu övergår detta i slaget om Atlanten. Och menade ju att Storbritannien kunde få in de här nödvändiga resurserna från framförallt USA, men även andra platser i världen, var så avgörande. Så det är det som är temat idag. Men vad ska vi säga om det där?
Får jag bara kommentera där spåt? Kan vi förklara för lyssnarna att han antagligen tyckte att du var jäkligt lik Jürgen Prochnow som spelar kaptenen i där spåt, för de som inte har sett filmen. Men har det man inte sett filmen så bör man omedelbart se den. Och jag har liksom lite också så här extremt, ja, det är nog en extremt symbolisk film för mig med. Jag minns själv när jag satt i min lilla studentrumsubåt och glodde på den här 4 timmar långa rullen liksom. Ja, den där känslan som de fångar när de ligger på havsbotten vid ett tillfälle. Och när jag läste på om det här ämnet också, så fick jag intrycket av att han kanske är också inspirerad av den här. Det finns ju ett par tyska ubåtskaptener som har gått till historien. Bland annat en som gjorde en legendarisk räd mot Scapa Flow där under, var det 1940? Jag vågar inte svära på det nu. Men det var tidigt skede. Jag tror att det är en av de första sådana här. Det är efter Polens invasion i alla fall. Jag tycker att det är också intressant och lite metareflektion här nu då, att det här kriget på Atlanten är ju lite likt det som vi diskuterar också ökenkriget, att det har någon slags ett ursprungligt typ av krigföring över sig. Det finns inga civila inblandade i det, eller det finns det förstås i de som handelsfartygen som åker, men det finns inte liksom en urban miljö eller collaterals på det viset, utan här är havet är öppet precis som öknen, och det finns någon slags idé om någon gentlemannamässighet också mellan de här fartygen, i alla fall till en början. Och de försöker ju följa de här Haagkonventionerna i inledningsskedet. Så det blir ju en slags successiv upptrappning också i början. Så nu är det i och för sig bara den 3 september tror jag ett passagerarfartyg faktiskt sänks. Men det vill man ju dölja för allmänheten. Goebbels är väldigt intresserad av att hålla tyst om det där, för i det skedet vill man inte att de allierade ska, eller framförallt att USA ska blandas i konflikten. Och det här försvinner ju sen allt eftersom, va? Men den har lite speciell karaktär.
Ja, men jag kan ju hålla med om det där, att det finns i alla fall en initialt då en vilja att plocka upp sjömän som hamnar i vattnet, ubåtsbesättningar och så vidare. Sen vet vi att det här brutaliseras under andra världskriget. Men jag tycker att det finns ju en mytologisering och kanske romantisering kring det här tyska ubåtsvapnet. Och man kan ju konstatera att 3/4 av besättningarna dör. Och det börjar ju med att man inte har så mycket ubåtar. Räder, som är chef för krigsmarinen, han säger så här: vi kan inte gå i krig om vi inte har 300 ubåtar. Det har man ju inte. Långt, långt, långt därifrån. Man har kanske 25-30 som är operativt dugliga när kriget startar faktiskt. Så illa är det. Men sen ökar ju det här och man har ju hundratals ubåtar verksamma sen så småningom. Man är uppe i det pika, det går upp och ner naturligtvis. Men antalet kan ligga till 300-400 sen så småningom då. Och
jag tror att de börjar med 56 stycken ubåtar, varav 22 egentligen operativa. Precis. Men det är ju Erik, vad sa du, Erik Räde? Men det är ju han som, det är Carl Dönitz som vill ha 300 och inte Erik
Räde. Nej, det är Dönitz, okej, förlåt. Ja. Men att det är ju Räder som är chef för krigsmarinen och Dönitz som har det här ansvaret för ubåtsvapnet, så är det alltså riktigt. Men att vi romantiserar ju det här från den sidan. Och man kan ju säga att sammanlagt så förlorar ju tyskarna under andra världskriget. Jag tror att det är 700 ubåtar, det är ganska många som sänkt sammanlagt.
Det måste ju vara en enorm egentligen ekologisk katastrof för hela Atlantområdet. Och det, om man liksom räknar in allt handelstonnage som också sänktes under den här perioden. All olja och allting som var liksom bara alla ämnen och liksom kemikalier.
Men det vågar jag påstå att det tänkte man nog inte så mycket på.
Nej, du vågar påstå det. Nej, jag tror att...
jag vågar påstå det. Men jag tänkte att en stor fråga som jag tycker att man kanske egentligen på sätt och vis dödar hela det här både avsnittet och hela den här frågan med att konstatera, den är ju den att hur man än räknar så var det nog fåfängt av tyskarna att tro att man skulle kunna stoppa den här överförseln av resurser. För det handlar ju lite om de här allierade staternas massiva egentliga övertag när det gäller industrikapacitet, som framförallt ju stavas USA. Och att Storbritannien då får in då inom de här utlåningsavtalen faktiskt, som ju sen blir så att säga efterskänks då. Och ju även Sovjets krigföring, och där kan man ta den diskussionen, den har vi varit inne på tidigare, ju byggde på att man fick in viss typ av materiel under vissa perioder. Trots att man ju på Sovjets sida var så att säga skicklig på att ändå producera egen materiel. Men vissa saker, till exempel som transportfordon, var ju helt avgörande att man fick in det. Det var enorma stora mängder. Och intressant är ju egentligen här att de allierade har ett väldigt massivt industriellt övertag. Tyskarna har egentligen ingen plan på hur man ska göra det här på riktigt allvar. Slå mot det här som man ju inser är krigsstrategiskt helt avgörande. De allierade är egentligen inte förberedda på att tyskarna ska slå mot det här. Så att hela det här slaget om Atlanten, den handlar ju om att tyskarna tar initiativ och inleder på, nu då ska ju komma till det, olika sätt att försöka stoppa det här. Och de allierade då är reaktiva och svarar på det. Men egentligen, för att summera, så är det nog så att tittar man på siffrorna så var det nog egentligen kört för tyskarna att kunna slå av det här helt.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together.
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det är ju intressant när det som säger de tar initiativet här, men jag undrar, är det så att man är lite för fast i den här idén om att man bara tar sig till Atlanten så är det klart sen? För att analysen från första världskriget, jag kommer ihåg att vi pratade om det här i avsnittet som vi gjorde om Bismarck också för ganska länge sedan nu, men där pratade vi lite om de här ytstridsfartygen och vad syftet med dem och varför man vill ut i Atlanten. Och analysen man gör tidigt är ju just det att vi måste ut i Atlanten för att kunna stoppa Storbritannien, för att kunna isolera dem. De är ändå beroende av havet. Om vi kan vara där ute så kommer vi kunna lösa det, kommer vi tvinga freden på dem. Och då vill man ju ha de här vid Skajabukten om man vill ha Trondheim för att kunna konstruera det här området. Men jag vet inte, kanske, alltså nu frågar jag dig här också, bara som tanke som slog mig, kanske är det så att man också saknar en plan vad som sker efter det. Alltså man har hela tiden siktat på att ja, vi måste nå dit, men sen när det gick bra så har man löst de här uppgifterna, så har man inte riktigt tänkt ut hela vägen vad det här faktiskt ska leda till. Och sen har man ju, får man ju komma ihåg också att man inte räknar med ett krig som ska pågå i 5 år.
Nej,
det är ju inte, liksom, det är inte det som är Karl Dönitz plan här eller Hitlers plan eller så. Utan det är ju någonting som ska gå över betydligt snabbare.
Ja, men det här handlar ju om de stora frågorna. Det är ju så att säga marinfolket i det tyska högkvarteret. De tänker ju på ett annat sätt. De tänker ju här att det här är viktigt och att de här ytfartygen ska ju framförallt inte användas för att möta den brittiska flottan och motsvarande fartyg. Utan det är ju det här man har tänkt sig, att man ska använda dem så att säga. För det insåg man från första världskriget att det här var så väldigt betydelsefullt och att man ändå tog med sig in i andra världskriget den här erfarenheten av det oinskränkta ubåtskriget då. Så det här hade man ju med sig. Men jag håller med dig om att man nog inte egentligen var förberedd på att överhuvudtaget ta sig an det här.
Det verkar inte som att de har gjort analysen hela vägen. Men jag undrar också Storbritannien på sin sida som lägger ner en väldigt massa eskortfartyg under mellankrigstiden. Och så kommer jag komma ihåg också att det finns ett antal konventioner som skrivs på här under mellankrigstiden som också bestämmer hur stora fartygen ska vara och hur mycket tonnage man får ha sammanlagt och så här. Och till viss mån försöker man ju hålla det. Jag tror att i alla fall Storbritannien och Tyskland också försöker hålla det. Men så i hemlighet utbildar man nu ubåtspersonal och sådär. Så att det där ligger ju lite i bakgrunden också. Att man gör en annan typ av kalkyl. Och sen så när det väl bränner till, ja, då måste man liksom stöpa om planen helt och hållet. Och då tar det några år innan man är där.
Och Räder, han uttrycker ju saken så här att flottan är så liten. Krigsmarinen är så liten. Att det enda vi kan göra egentligen är att dö ärofullt. Det är ju hans inställning. Men sen hittar man då sen så småningom då ett användningsområde. Och så ska vi komma ihåg också att till exempel ockupationen av Norge återlåter ju den tyska flottan. Men du nämnde de här restriktionerna under mellankrigstiden. Och det kan man väl liksom spela in oss nu lite på det här händelseförloppet här. Att en av de första händelserna som inträffar, som kanske inte hade så stor betydelse, men som blev väldigt mycket publicering kring i tidningarna och blev nyhetsstoff, det var ju den här fixlagskeppet, Graf Speer. Det byggdes ju ett antal sådana, bland Scheer och Graf Speer, som byggdes med de här Versaillesfredens konvention, att de fick det vara si och så stor, ja, du vet så. Så att små slagskepp skulle man kunna säga, och just hur det här Graf Speer då stoppas, skadas och kommer att bli fången där nere vid Montevideo i Sydamerika. Och hur tyskarna sen så småningom då fattar beslut om att tänka borra sitt eget fartyg i sank då för att den ska ta sig.
Är det utanför Uruguay eller något sånt där?
Ja, det är ju alltså...
Långt bort.
Ja, det är ju River Plate helt enkelt, Montevideo. Och det intressanta där är att det här fartyget inleder ju då så att säga den första fasen av det tyska försöket att stoppa den här handeln över Atlanten. Att man försökte verka med de ubåtar man hade, men framförallt egentligen i den nära vattnen kring Storbritannien. Man försöker komma åt med flyg, men att man då släpper ut den här typen av, vad ska vi kalla det för, task forces eller enskilda fartyg eller ripar som samverkar och helt enkelt angriper de här konvojerna. Och den här fasen, den pågår ju åtminstone fram till dess att Bismarck ju sänks, som vi har konstaterat i ett avsnitt som vi har spelat in i maj 1940. Sen skickas det ut ett antal, görs ett antal ytterligare försök, men man kan säga att den här stora kraftansträngningen att använda de här stora ytfartygen, den ebbar så att säga ut i stor utsträckning efter att Bismarck sänks. Så vad opererar man ifrån då? Jo, det viktiga var att man tog ju i maj 40, april och maj 40, så fick man ju de här atlanthamnarna. Och det är ju någonting som, du var ju inne på första världskrigets erfarenheter, det är ju någonting man inte har under första världskriget. Utan egentligen kan man ju säga att de här landerövringarna, även om man inte haft den här planeringen inledningsvis över hur kriget ska föras, vi resonerar kring det alldeles nyss, så ges det ju nu plötsligt ett möjlighet här. Aha, vi har ju atlanthamnar, Trondheim, Brest och så vidare, där vi kan ha ubåtar, där vi kan ha ytfartyg och vi kan släppa ut dem på Atlanten. Så öppnas ju plötsligt en möjlighet som inte fanns under första världskriget. Sen att tyska krigsmarinen var underdimensionerad för det här, det är ju så att säga en annan sak. Så att man kan ju fundera lite kring egentligen, som du ju var inne på alldeles riktigt, att hur långt var egentligen tänket? Det var ju väldigt mycket en ad hoc.
Ja, men precis. Och både, alltså, ofta säger man ju så här också att ja, Karl Dönitz hade en plan, Erik Räder var emot. Hade liksom Karl Dönitz släppts fram tidigare så hade de kanske haft de här 300 ubåtarna. Då hade det kanske utgången varit en annan. Men där ville man ju återigen säga det, precis som du säger här, att ja, även om de har haft sina 300 ubåtar så är det som att båda planerna var rätt dåliga från början. Oavsett vad de ville göra, för att det här är omöjligt. Det var produktionstakten på den amerikanska sidan är ju så hög att det går liksom inte att... De klarar inte av att matcha den ändå.
Nej, och det var väldigt mycket egentligen, får man säga, killgissande i den tyska överkommandot för användandet. Oerhört modernt uttryck.
Ett begrepp som alldeles nyligen har nått Finland, har jag förstått.
Jo, precis. Och därför jag tänkte... Och tyskarna, de gjorde någon sorts beräkning på att vi måste sänka 750 000 ton tonnage per månad. Då kommer vi knäcka britterna. Det var deras uträkning. Det stämde ju inte. Som du var inne på här, kapaciteten var ju mycket större på de allierade sidan. Och britterna, de sa så här, de visste inte heller. Så de sa så här, vi behöver 47 miljoner ton förnödenheter per år. Men 1942 klarade de sig på hälften. Så att väldigt mycket spekulationer och väldigt öppet. Och hela det här slaget om det som ju kallas slaget om Atlanten. Kanske egentligen handlade mycket om föreställningar hos både de allierade och tyskarna, och rädslor. Och där Churchill ju förmedlade en sån rädsla också, skulle jag vilja verkligen påstå. Många säger ju så här att ja, det var det enda han var rädd för.
Ja, han har väl sagt det i sina egna memoarer, va? Att det var det enda som han var rädd för, det var ubåtarna. Nej, men visst,
ja,
det
att
kanske
de skulle slå av. Ja.
Ja, nej, men jag tycker också att det finns någon tveksamt i den här föreställningen. En del vill ju påstå att det här är liksom där andra världskriget avgörs, så är det på Atlanten. Men jag, nej, men jag håller med dig här, att jag tycker att det är ganska...
Ja, det är problematiskt.
Ja, det avgörs samma sekund som Hitler invaderar Polen. Det är då det avgörs, för det var liksom...
Men jag tycker ju så här att en sak som är intressant när det kör igång här. Det är ju maj 40 och sen kommer ju slaget om Storbritannien på hösten 40. Och sen börjar ju det här slaget om Atlanten på riktigt, riktigt allvar. Och ett av de stora problemen då för britterna inledningsvis, det var att tyskarna nådde ju med flyg många av de här hamnarna som ju fanns i Engelska kanalen. Och, så att man hade nästan ett år under 1941 att liksom styra om och bygga nya hamnanläggningar för att kunna ta in de här resurserna utanför då det tyska flygets räckvidd. Och det tycker jag är en sån här intressant sak. Och sen kan man också säga att man börjar ju ganska tidigt att förstå att vi behöver någon form av konvojsystem, och vi behöver också skyddsfartyg. Så man behöver, det är ju framförallt det man behöver, hjälp med från amerikanerna, och det ingick ju i de här låneavtalen tidigt här, nämligen mycket jagare till exempel, ett fartyg som var väldigt bra att använda för att ubåtsbekämpning då. Så att det här inleder ju så att säga hela den här tiden nu först här. Och sen är det väl bara att konstatera då att den första perioden av den tyska ubåtsflottans glada dagar, så att säga, den är här inledningsvis när de allierade inte riktigt är förberedda. Och då är vi inne på 40-41 i den första perioden. Men sen händer ju någonting som gör då att det blir svårare och svårare för tyskarna. Och det är ju inte minst underrättelsefrågan här som vi inte ska fördjupa oss i här, för det tänkte vi ha ett eget avsnitt om. Men det är ju att man faktiskt knäcker då den tyska signaleringen. Det är ju den här kodmaskinen Enigman och det som kallas då för liksom ultra, den här signaleringen. Och det börjar med att man faktiskt då i juni 1941 så tar man en ubåt, U-110, där man hittar de här kodböckerna och kan börja nysta upp det här. Och sen har man en massa annan information, och det kanske räcker här med att vi konstaterar att man knäcker koderna, och då kan man ju plötsligt, då vet man hur tyskarna tänker, var de tyska ubåtarna i stor utsträckning befinner sig.
Men det här, Martin, det vill jag ifrågasätta. Alltså jag vet att du är väldigt förtjust i Enigma.
Älskar alltså, Enigma.
Ja, jag vet. Och vi har ju pratat om det här ganska mycket. Men jag vet inte riktigt. Jag skulle vilja ifrågasätta det i den bemärkelsen att ja, okej, Enigma är viktigt. Men det man använde det till var ju framförallt att styra om konvojerna.
Jo, absolut. Så att de inte, jag med dem, men det är väl samma sak.
Ja, på sätt och vis, men den bekämpar inte ubåtarna. Nej. Men det som verkligen är, som jag vill hävda här, den stora landvinningen, är ju den här radarn som man sätter sen på flygplanen. Och som man också har på båtarna. Och att man har flera olika tekniker här egentligen. Britterna börjar med sitt ASTIC-system, ett slags pejlingssystem, sonarbaserat pejlingssystem. Men det visar sig vara ganska dåligt. Sen så får man den här en ny radar. Man har också ett system som heter Haftaf, som också är ett radiopejlingssystem för att lokalisera båtarna. Och det där skulle jag vilja påstå är betydligt mer avgörande. Det kan man ju se på statistiken också, att när man inför den här radarn som man är flygburen, som flygplanen direkt kan kommunicera ner till ytstridsfartygen och säga där och där och där befinner sig ubåtarna. Det är då som det verkligen börjar dala för tyskarna. Men man kan ju säga så här, kombinationen av de här sakerna är förstås viktiga.
Tack. Och det är väl det jag skulle vilja säga. Och därför att det finns ju också ett sätt att argumentera. Så man kan säga att det kommer en peak då i början på 1941. Då är det så att säga den här tyska ubåtsvapnets, om man säger det då, glada dagar. Och vad är det nu för konvojområden? Jo, det är framförallt väster om de brittiska öarna inledningsvis nu som man slår. Men också neråt Afrika. Det tycker jag kan vara lite intressant och klart för sig utanför Sierra Leone. Så att det finns såna här konvojvägar som man kanske inte direkt spontant tänker på. Utan den här tillförseln av förnödenhet, att många fartyg sänks där. Och tittar man på kartor över hur många fartyg som sänks sen, och sammanfattningsvis är det oerhört mycket fartyg som till exempel sen sänks norr om den sydamerikanska kontinenten. Och också utanför den amerikanska östkusten. Så det är inte bara koncentrerat nu liksom till de östatlantiska vattnena, och det är viktigt att se. Men någonting som ju sätter igång efter sommaren då 1941, det är ju Nazitysklands anfall på Sovjetunionen, det är ju att man börjar med de här konvojerna till Murmansk. Och där kan man väl diskutera i termer av krigsavgörande eller krigspåverkande konvojer. Och de sätter igång då under andra hälften av 1941, och då gör man det under en period då ju det tyska ubåtsvapnet är nedtryckt, precis av de skäl som jag har varit inne på här. Man har goda underrättelser, det är radar, man börjar samordna de här konvojerna. Jag skulle vilja tillägga en sak också här som jag tycker är väldigt spännande när man läser om det här, att, som man ofta glömmer bort, att amerikanerna är ju inte med i kriget här inledningsvis. De kommer ju in i ett senare skede, i slutet av 41. Men de samarbetar ju med konvoj, så att säga neutralitetsvakt om man uttrycker sig så. Och kanadensarna finns också med här. Det gäller ju liksom att jobba tillsammans med flygstöd och med konvojer och fartyg för att lotsa de här konvojerna över de här farliga Atlanten. Och det fanns sådana här, om jag får säga det, sådana här svarta hitta black spots där man liksom inte hade något skydd. Och britterna var inledningsvis oerhört bekymrade över hur taffliga kanadensarna var i inledningen av, eller första hälften av kriget. För de hade inte samma förmåga, de hade inte samma flotta och så vidare. Så det här finns också med nu, att det här byggs ju upp. Och det blir naturligtvis svårare och svårare för tyskarna att komma åt de här konvojerna.
Mm. Efter i Ishavet så spelar ju också hangarfartygen en ganska stor roll. Tycker jag också är en intressant faktor där. Det har vi tidigare diskuterat också, och återkommande bara refererat till en gamla avsnitt. Men när vi diskuterar Stilla havet där, så säger man ju gärna att, eller lärdomen har ju ibland varit då att hangarfartygen spelar störst roll på Stilla havet och som väldigt stora öppna hav. Men här ser vi ju också att hangarfartygen spelar en väldigt stor roll i själva ubåtsjakten. Och det är ju avgörande att amerikanerna kan ta med sig de här hangarfartygen och ganska lätt slå ut spaningsflyg, tyska spaningsflyg som kommer, men också bekämpa ubåtarna direkt som kommer. Man kan också fråga sig där, ibland så upplever jag att det här konvojkriget, eller vad man ska kalla det, som sker på väg till Murmansk, att det är någonting lite annorlunda från slaget om Atlanten. Jag vet inte, håller du med om det? Eller kan man köra ihop dem? Eller?
Jag tycker ju det. Jag tycker det, därför att det är ju liksom en helhet där, skulle jag ju tycka. Därför att,
nej, men det är vissa slag liksom som har varit, som blev det här slaget i Barents hav 31 december 1941, tror jag, som är ett stort misslyckande för tyskarna egentligen. Mm. Där ett par brittiska skepp lyckats hålla undan en hel sån här anfallsskador. Och det är för övrigt efter det som Erik Räder avsätts och Karl Dönitz tar över. Också så här. Så att det har ju en egen, lite egen karaktär där uppe också. Och sen i litteraturen så beskrivs det som att det här kriget där uppe, det tonar ut i och med att slaget om Atlanten blir mer aktuellt. Att tyskarna helt enkelt drar bort sina ubåtar därifrån för att fokusera då på Atlanten istället och väster om Storbritannien.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Man kan väl ändå konstatera att man börjar på tysk sida så småningom att utveckla den här vargflock-taktiken. Den kommer ju att gälla från 41 och över hela 42. Och så småningom så ebbar den ut därför att man får för stora förluster därför att de allierade lär sig att hantera det. Det kan vi återkomma till. Men jag tycker man kan säga någonting om den här vargflock-taktiken. Att den gick ju helt enkelt ut på att man ju verkade tillsammans i vargflockar som det heter. Och när då en av de här ubåtarna då via då dels underrättelse som de fick, det var ju mycket sekretess liksom kring den här meddelandet som skickades till ubåten. Gick ju inte liksom att ha direktkontakt med dem hela tiden, kunde de bli pejlade och så vidare. Men de fick viss information då med viss regelbundenhet, men också att de kunde meddela varandra. Och när då en sån här ubåt fick känning, här har vi en konvoj. Då samlade man sig kring den här konvojen och nu kommer det intressanta här att man anföll konvojen då på natten. Och då tar man sig in ibland de här fartygen, smugglar sig liksom förbi skyddsfartygen och sen sänker man alltså helt enkelt de här fartygen ungefär som motortorpedbåtar i ytläge under natten. Och det här var ju då inledningsvis oerhört effektivt och apropå Das Boot så får man ju en inblick i den här taktiken skulle jag vilja påstå just under en sån här nattlig strida ju faktiskt.
Men du Martin, får jag göra ett utvik om ubåtarna nu då? Det känns som att vi har missat det. Ja, ska jag ta det efter?
Är det dags för ubåtarna nu?
Ja, men jag får tänka att det anknyter så bra till det du säger där. Dels när du börjar prata om vargflockstaktikerna, för det är ju också...
Att man är i ytläge och sådär, ja.
Precis, och det anknyter till det jag sa innan också om att Carl Dönitz tar över. Och nu är man i ett läge där man har samlat ihop de här 300 båtarna, ubåtarna som man tänker sig att man behöver. Så det är då man kan börja använda sig av vargflockstaktiken. Så det är ju en viktig aspekt.
Får jag lägga till en soppa innan du säger det? Skälet till att man misslyckas från tysk sida, det är ju att man försöker ju anfalla nu då konvojer som är ganska väl skyddade. Och att de här följefartygen, visserligen i vissa fall ju sänks. Så ett av de här mest då så att säga berömda tillfällen, då, och nu gäller det ytfartyg då, men där sänks då ett fartyg som heter US Bay, HMS US Bay, som sänks då av Scheer, men Scheer ändå lockas bort och konvojen räddar sig. Och samma sak återupprepas då med de här ubåtsattackerna, att de här följefartygen lyckas hålla emot och kanske till och med sänka ubåten. Och då övergår man till vargflockstaktiken. Så att det är ju det då, och det är därför som du säger att det blir det här bytet då på så att säga krigsmarinchefsposten också. Därför att man måste komma in någonting nytt. Och sen, men kör med ubåtarna här.
Ja, nej, men för att du sa någonting intressant där, att man anfaller som motortorpedbåtar.
Mm. Och det var min tolkning.
Det var väldigt bra faktiskt, för det är precis det som jag tycker är poängen också, man ska komma ihåg. Om man nu ska måla upp när vi ändå snackar om det här, så måla upp en liten bild av vilken typ av krigföring det faktiskt är som sker då på havet. Man kan ju säga att det här är ju inte någon slags jakten på röd oktober eller någon slags kalla krigsperspektiv, utan det här är en ganska simpel, ganska primitiv typ av sjökrigföring faktiskt. Och de här ubåtarna som Tyskland har i det här skedet, de kan egentligen bättre beskrivas som dykbåtar. Då är det inte dykbåtar i modern mening, sådana som man liksom gör simturer i lugna vatten och undersöker vrak, utan då är det dykbåtar i den här meningen att de attackerar, precis som du har beskrivit här, i ytläge, släpper iväg sina torpeder och sen så dyker de egentligen bara för att undkomma moteld. Och under vatten så kan de inte gå så djupt och de kan heller inte vara under vatten särskilt länge. Och det har lite att göra med hur själva motorerna ser ut. Oftast är det ju dieselmotorer som de har i ytläge. Och sen har man batteridrift i undervattensläge. Men det här batteriet räcker inte hur länge som helst, utan man måste ganska snart ta sig upp. Och dels så går de inte så pass djupt, så det går ju att spåra dem delvis. Och den här historien tycker jag är ganska intressant, för att den här typen av ubåt är egentligen inte relaterad till det som man normalt brukar tänka, liksom USS Monitor och de här gamla från 1860-70-talet som man använde under amerikanska inbördeskriget och för övrigt designas av en svensk som heter John Eriksson. Men de var ju mer nedsänkta ytstridsfartyg. Men den förlagan till den här tyska dykbåten, det är ju precis det som du sa, alltså en torpedbåt egentligen. Som utvecklas under också slutet av 1800-talet, som var tänkt att den skulle vara snabb, gärna med motorkraft och ta sig in, ta sig emellan och sen bekämpa stora ytstridsfartyg när man kommer dem in på livet och fyra av en torped. Som också är en ganska ny uppfinning. Och det är ganska viktigt, så att ubåten ska egentligen inte av det här slaget betraktas som en, vad ska man säga, ett stort slagskepp under vatten. Utan det är mer en ytstridstorpedfartyg som sänks snabbt. Sen är det ju först under slutet av kriget som man kan installera snorklar och, som gör att du kan köra på dieselmotorer även under vatten under längre tid. Då kan ju båtarna vara nere i en månad i undervattensläge. Och när de spanar, så det är otroligt primitivt. Det är de här officerarna, de sitter liksom uppe i ubåtstornet med kikare. Ungefär som en stridsvagnsofficer och bara ditåt, liksom, i den riktningen. Och det här ser man ju också i Das Boot. När Jürgen Prochnow, finns en legendarisk scen när han kliver upp där och skriker och man hör liksom flygplanen komma ovanifrån och så där, de gör sin räd liksom. Så det är oerhört primitivt och det är svårt att se, och det är därför de också går upp under natten. För att de inte ska bli sedda av eskorten. Nu kan du få säga någonting.
Nej, men jag skulle bara tillägga att de här sista modellerna som är ju fantastiskt sofistikerade ubåtar som utvecklas av tyskarna. De hinner ju aldrig sätta sig in i kriget, och där har man ju spekulerat kring vad hade hänt då. För man utvecklar ju de här typerna då, 21 och 23, för nära kustoperationer och för oceanoperationer. Och som ju du säger hade den här snorken och möjlighet också att gå ner till flera hundra meters djup. Och det kan man ju diskutera i det oändliga, va? Men det är precis som du säger att man får inte tänka någon atomubåt. Det tror jag,
nej,
tror jag
verkligen inte. Jag menar, och det är likadant, bekämpningen av de här är ju lika primitiv den. Det handlar ju om utkikare som står uppe på båtarna och bara med kikar och tittar. Va? Och försöker identifiera dem tills man får den här radan. Och den här möjligheten att börja pejla på ett helt annat sätt. Och så, och det är ju där. På det viset är det ett väldigt intressant, en snabb övergång från en väldigt primitiv typ av torpedkrigföring. Där man satsar allt på ett kort, skickar iväg sina torpeder och drar därifrån, till att bli betydligt mer sofistikerad med djupgående och långa undervattenslägen eller möjligheter till det, och torpeder av ett annat slag, och man har också radar och motbekämpning och sjunkbomber och en väldigt stor teknisk förändring som sker successivt. Och en anledning till att man också kan pejla dem, det är ju för att de här ubåtarna i varje flocken, de måste ju kommunicera med varandra. Så de kommunicerar ju hejvilt med radio fram och tillbaka, och på det viset plockar man upp dem. Ja, det finns många sådana intressanta aspekter i den här krigföringen. Och sen när vädret spelar roll, och är det mycket hög sjö så har man ju väldigt svårt att se saker. Spana och natten och dagen. Och så på ishavet här spelar det ju väldigt stor roll också, att det är natt under väldigt långa perioder. Arktisk natt, och på sommaren är precis tvärtom. Då syns båtarna hur mycket som helst. Det är väldigt tydligt.
Men jag skulle vilja konstatera då att under slutet av 41 så får man koll på, så att säga, de tyska ubåtarna. Men sen har vi då 1942 som är ju det stora katastrofala året ur italierat synvinkel då. Då gick liksom krigsavgörande på något sätt, men då sänks ju den absolut mesta tonnaget. Och det beror ju just på dels att man har den här vargflockstaktiken som jag har varit inne på, som fungerar då ändå förhållandevis väl. Men också att man då på, och nu får du ju säga emot mig då, men man har en period där man inte längre kan läsa då helt enkelt den tyska kommunikationen. Därför att man inför ett extra hjul, vi ska ta det här sen, i den här Enigma-maskinen, kolmaskinen. Och vi ska utveckla det här i nästa avsnitt. Så här, ni som lyssnar på det här då, ska ju förhoppningsvis vilja lyssna på det avsnittet. Så det betyder att de här underrättelserna försvinner då under ungefär 8 månader. Och det minskar ju naturligtvis möjligheten att liksom kunna kartlägga och hålla sig undan och lägga om rutter. Samtidigt är det ju så här att oavsett då om de här förlusterna ju ökar oerhört då, på sänkningarna av tonnage. Man är alltså över i förlust i vissa månader 600 000 ton i förlust. Det är ju ganska mycket. Så är det ju ändå så att man producerar, du har ju redan varit inne på det här, man producerar ju ändå minst lika mycket fartyg. Nya fartyg. Så att det är ändå så att trots tyskarna, när de är som bäst om man uttrycker sig så är det ändå så att det är liksom ett, man håller jämn takt då. Jag tycker att jag tänkte ta några exempel här. Ett exempel då är från juli 1942. Det är ju mitt under den här, vad ska vi säga, värsta perioden nu allierat synvinkel. Så det finns det då en konvoj som heter PQ-17. Och det är en sån här Murmansk konvoj. Och där sänks då sammanlagt då 36 fartyg i den här konvojen. Och med dem nere i djupet så åker 3350 fordon, 410 stridsvagnar, 210 flygplan och övrig materiell 10 000 ton. Och vad säger de här siffrorna? Jo, det säger vilka enorma dimensioner liksom hela det här kriget har, tycker jag. För att vi har redan sagt det flera gånger här med risk för att bli shot, att det är inte avgörande för kriget, kanske i den utsträckning som man kanske har uppfattat eller så vidare. Eller det är i alla fall svårt att säga att det skulle vara det. Men ändå, hör du, vilka enorma dimensioner
man kan ta någon slags samtidsreferens, och så är det ju det där ungefär de sammanlagda förlusterna av den hela liksom ryska invasionen av Ukraina.
Ja,
rysk sida.
Du tippar den i Nordatlanten, skulle man kunna uttrycka.
Under ett slag. Jag menar, vi diskuterar också nu med manfolk. Det har inte i och för sig med saken att göra, men slaget i Kursk så var det ju 1,5 miljon soldater involverade. Men just nu är det ju ett par hundratusen.
Jo, så att man ska komma ihåg dimensionerna på det här kriget.
Det är så otroligt.
Man kan ju säga att under den här, så att säga, första hälften av, av 1942. Va? Så är det intressanta är ju då att dels är det då en del Murmansk konvojer som åker illa dit. Men det är faktiskt ändå inte det som är det värsta, utan de flesta fartygen sänks då utanför den amerikanska ostkusten. Så det är lite spännande att det liksom det flyttar fokus, va? Från att tidigare varit väster om de brittiska öarna, sen lite spritt under 1941 senare del, sen till att koncentrera sig då liksom det här kriget till utanför den amerikanska östkusten. Och sen så småningom kommer man då underfund med det här. Vi har varit inne på det. Man får täckning med allierat flyg och så vidare. Man kan bekämpa ubåtarna. Och sen flyttar då så att säga egentligen de här sänkningarna då till mitt ute på Atlanten, skulle man kunna säga då, under senare delen av 1942 och sen in 43. Och det är ju nedgång. Det är ju en kraftig nedgång då sen så småningom. När vi kommer in på 43. Och egentligen är det bara under några få månader som man kommer upp. Så egentligen så pikar ju hela det här slaget om Atlanten, om man tittar på sänkta fartyg då under 1942.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Men vad är det nu då från de allierade? Vad man lyckas göra? Hur kommer man åt de här vargflockarna? Dels får man bättre underrättelse så småningom. Det har vi varit inne på. Men så diskuterade du ju radar. Och det man gjorde var att man liksom skapade en ring runt de här konvojerna. Med sammanhängande radarsökområden. Så det gjorde att man kunde liksom se om de här ubåtarna tog sig in i ytläge. Och där kunde man då bekämpa dem. Och sen också kan man lägga till att man utvecklar också flygtäckningen, skulle man kunna uttrycka det. Med olika nya flygplansmodeller. Dels ett amerikanskt fartyg, flygfarkost, den här B-24 Liberators. Och sen också den här brittiska flottan, Sunderland. Och det intressanta är att de här svarta spottarna, de här områdena som man liksom hade där man inte kunde skydda konvojerna. De kommer man sen så småningom när man väl får då så att säga den flygplansmodellerna som kan flyga tillräckligt långt med tillräcklig räckvidd. Då kan man så småningom täppa igen alla de här hålen och vi kommer fram då till 1943. Ja, då är det ju så att dels börjar man hantera själva ubåtsattackerna. Ytfartygen har ju öbbat ut. Jag menar, de är antingen sänkta eller inpressade i norska fjordar eller ligger i bräst eller är skadade. Och sen har man lyckats då utöka då dels här radartekniken, man har återigen underrättelse. Och sen framförallt att man har den här flygtäckningen igen som gör att man då kan skydda sina konvojer. Sen tycker jag en sak som man skulle kunna ställa en fråga. Hur många nu då fartyg sänks av tyska ubåtar sammanlagt under hela kriget? Jo, de står ju för 70%. Så det är ju ubåtarna som är det viktiga här. Men det intressanta är att tyskt flyg, man hade ju bland annat ett Focke Wulf Condor, ett flygplan som var väldigt effektivt, sänker faktiskt ungefär drygt 13% av allt tonnage.
Det är ganska mycket det.
Ja. Och sen,
men är inte det framförallt uppe i ishavet som de, jag har fått intryck
som de kommer ut, jo, ja, som de kommer ut.
De kommer från Kirkenes. Ja.
Och sen också inledningsvis under kriget så sänks en hel del fartyg med hjälp av tyskt flyg kring de brittiska öarna. Och sen då så står egentligen de här ytfartygen, alltså den här enorma satsningen på, jag menar, Bismarck, Bichon, Hosknäsnav och Hippe och så vidare och så vidare. Så vidare. Det är bara drygt 6%. Så där kan man ju direkt se egentligen hur meningsfullt det var. Och å andra sidan kan man kanske tänka sig då att motmedlen mot de där ytfartygen var större och satsningen från de allierade var större då. Där skulle man kunna föra ett resonemang då, men...
Ja, men framförallt är det den här kombinationen, va? Ja. Och jag menar, vi ska inte försköna det allt för mycket, men jag kommer ihåg att vi diskuterade den här Bismarck, och ju också problem att den var ensam, att han hade för lite understöd, man hade inga hjälpfartyg eller eskorterande fartyg heller. Framgången från britternas sida är ju det här som du pratat om, kombinationen också, att man har å ena sidan flyget som kan hjälpa, och lätta flyg som kan bekämpa inkommande spaningsflyg eller tyska på det viset. Alltså du har en hela aspektet, va? Och det är det som gjorde det framgångsrikt. Men så fort de blir ensamma på ett eller annat vis, så blir de ju snabbt utslagna.
Ja. Och då kan man väl tillägga att det är klart, prins Eugen var ju med då, det här var med Bismarck, var två, men den försvann ju sen så småningom.
Ja, men det var bara två, de hade ju behövt flera.
Ja, ja, absolut. Och summa summarum här så är ju slaget om Atlanten återigen då kanske mytologiserat. Det är viktigt att ta det i beaktan, men det var inte i vår mening då avgörande.
En sak man kan skicka med lyssnarna här också som man gärna får förkovra sig i, det är ju den här produktionen av Liberty-fartyg också. Man kan ju sätta egentligen det här produktionen av ubåtarna, så alltså de kommer igång väldigt, alltså man producerar extremt mycket ubåtar under några år här för att täcka upp de här förlusterna. Så det gör ju att även om man har stora förluster så har man väldigt mycket ubåtar ute, va. Och det har ju, jag vet en sak som du inte nämnde men som också kan ju för att spekulera sig, eller antagligen är en faktor, det är väl den här att besättningarna som sitter i de här båtarna blir ju bara färskare och färskare för varje generation. Att de som är mest erfarna och som hade god erfarenhet i början av kriget, de har ju allihopa dött eller tagits till fånga under 1941 och 42. Och sen är det bara färska liksom ubåtsbesättningar som kastas in i det här kriget. Men på den amerikanska sidan så är ju... Alltså en av de främsta motmedlen är ju att man börjar producera de här Liberty-fartygen. Och jag tycker den är en intressant produktions- och industrihistoria här som har framhävt som kanske en av de mest avgörande faktorerna. Och det kanske är de som egentligen vinner kriget. För här är alltså folk som inte är med i militären eller som inte blir liksom amerikanska soldater. Framförallt kvinnorna är med och bygger de här Liberty-fartygen i USA. Och här förfinar man en brittisk design på ett fraktfartyg. Ett helt vanligt civilt fraktfartyg egentligen. Och man gör samma sak som man gjorde med Boforskanonen. Att man tar en design och sen plockar man ner den i sina beståndsdelar och genomför en slags standardisering av komponenterna. Och sen på det viset så kan man starta en slags rullande bandsproduktion av dem. Och det gör man alltså med de här Liberty-fartygen som är enorma. Och det gör att man kan producera liksom tre, ja, vi närmar upp i den snabbaste takten så producerar de tre om dagen.
Men du, är det inte lite så IKEA över
ja,
det hela?
Ja, men precis. Att de byggs i sektioner, va?
Jo.
Och sen så svetsas de ihop.
Mm.
Det är ungefär som T-34 när vi pratar om pansarvagnen, den sovjetiska pansarvagnen. Den är väl oerhört lätt att producera på det viset. Formerna standardiserar dem och stoppar ihop dem. Och sen så är det lätt att sätta ihop dem. Man har mycket problem med de här också. Det är en del skepp som bara bryts isär i två delar mitt ute på havet för att det är för kallt, för att stålet inte är nog härdat och sånt där. Så de har en del typiska IKEA-problem med det här också. Men produktionstakten av den här skeppen liksom överstiger ju den ubåtarna och vad de kan sänka.
Mm. Och inte minst när vi kommer till 44 och 45. Då
ja,
är ju...
men verkligen. Här är ju kriget verkligen totalt i den meningen att hela den amerikanska industriella civila kapaciteten är med och vinner slaget om Storbritannien i ren produktionskraft.
Mm, slaget om Atlanten, ja.
Ja.
För att summera lite då, liksom bygga under våran så att säga tes här, den är också att det är bara ett antal procent av de fartyg som skickas då direkt över Atlanten. Ungefär 8% sänks av de här konvojerna till Murmansk. Och det är inte egentligen så mycket om man tittar på helheten. Det sänks ungefär en 4700 fartyg. Det är ju oändligt många fartyg i och för sig. Och det sänks nästan 800 ubåtar. Där återigen så förbluffas man ju över dimensionerna. Men likväl så var det egentligen att de här sänkningarna, okej, det uppfattades nog under perioder, under vissa månader, som att nu var man på randen, ravinens rand. Men i det stora hela, vi kan ju titta på detta efterhand, som sagt, så var egentligen slaget om Atlanten, det var redan avgjort från början. Och den stora komponenten här, då, faktorn, är ju som du mycket riktigt säger här, det är ju den här enorma industriella kapaciteten som ju USA kommer med. Men här kan man dra en slutsats, tycker jag. Apropå faktiskt dagens NATO-diskussioner. Jag ser om du hänger med mig. Mm. Om lyssnarna hänger med mig. Den är ju att USA ju två gånger under 1900-talet, oavsett vad man tycker om USA nu här, så kan vi konstatera att man ju med sin industriella kapacitet, med sina mänskliga resurser, ju i någon mening, inom citationstecken, faktiskt räddar de mest västeuropeiska staterna. För utan den här resursen, hur hade britterna klarat sig ute på sin hög?
Ja, just det.
Så det kan man ju ha med i bakgrunden här. Det betyder inte att det är ett argument för att vi ska gå med i NATO. Men när man liksom blickar med väldigt elaka ögon på USA, så ska man också ha med sig den, tycker jag, historiska sammanhanget när man diskuterar detta, att vi i Västeuropa ändå i stor utsträckning har varit väldigt beroende av det där som du så fint har liksom pekat på här, nämligen att den där kapaciteten, den har vi ändå inte riktigt när vi har varit hotade. Jag vet inte, blev det en bra avrundning här, Peter?
Ja, men vi avslutar.
Är det någonting mer, är det någon mer siffror du vill att jag ska redogöra
för? Nej, det är bra. Jag tycker att det är redan för mycket siffror inblandade i det där inslaget om Atlanten. Ja, men det finns en viss en autistiskt intresse för det där på något vis.
Jo, men jag tycker att det har sin plats just för vissa dimensioner. Jag skulle bara vilja avrunda med att säga så här. Das Boot.
Das Boot.
Das Boot, säger jag.
Ja.
Tack ska vi ha.
Tack ska vi ha.
Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstedt. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militarhistoriepodden@historia.nu. Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.
Jacob de la Gardie är den enda svenska fältherre som lett en armé till Moskva och trätt fram inför tsaren. Bedriften gjorde honom till en av 1600-talets största befälhavare. Moskvas erövrare är den första biografin över Jacob de la Gardie, en av stormaktstidens portalfigurer. Historikern Peter Ullgren följer hans stormiga bana från den föräldralösa barndomen vid 1500-talets slut till maktens topp och den mullrande statsbegravningen i Stockholm 1652. Moskvas erövrare är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som BookBeat, Storytel och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida historiskamedia.se eller köp den i en bokhandel nära dig.